Jag ska predika sista brevet i Uppenbarelseboken. Det är ju Jesus som dikterar de här sju breven till församlingar i dagens Turkiet. Och nu har vi kommit till den sista församlingen, som är församlingen i Laodicea. Och då är det Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 14-22. Skriv till församlingens ängel i Laodicea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Jag har ju predikat om de här och försökt förklara de här budskapet i de här sju olika församlingarna. Och nu har vi kommit till den sista då. Och det man ser när man studerar de här är att alla följer ungefär samma ordning. Du har liksom en adressering. Jesus riktar sig till en församling. Sen presenterar han sig själv. Och det gör han ofta baserat på budskapet som han sen ska förmedla. Sen kommer det lite olika ordning. Alltså Jesus riktar beröm, kritik, varningar, instruktioner och sådär. Och han också, och löften, och uppmanar dem liksom att följa det som han säger. Och sådär. Och det beror ju på lite vad den församlingen har brottats med. Så får ju de olika budskap då. Men för att förstå budskapet så måste man ibland förstå själva staden. Och jag ska förklara här vad jag menar med det. Om vi börjar då med den här staden som heter Laodicea. För det första, namnet betyder, det är två ord som på grekiska, eller om man översätter det till svenska, så är det två ord som är folk och styr, eller bestämmer. Så med andra ord, folkstyre på svenska heter den här staden. Det är stadens namn liksom. Och sen kan man också, om man läser i historieböckerna, kan man se att Laodicea var en mycket rik stad som låg på vägen till Kolosse i dagens Turkiet. Och hela staden rasade i en stor jordbävning. Ungefär år 60 efter Kristus, alltså ungefär 35 år innan Uppenbarelseboken. Så den här staden hade alltså varit med om en helt förödande jordbävning. Men det speciella med den här staden var att eftersom staden var så rik så vägrar de ta emot nödhjälp från Rom. Det är som att tänker att Timrå skulle totalt gå under i en jordbävning. Eller stora delar av Timrå liksom rasade. Och så säger kommunen i staden här, i Timrå kommun, att vi vill inte ta emot hjälp från staten. För vi klarar oss själva. Vi kan bygga upp det här själva. Så reagerade den här staden på den här jordbävningen som var. Och folk levde ju fortfarande som var med om det här. Liksom, så att det här var dagsfärskt. Laodicea var också känt för sina banker. Sin ekonomiska framgång. Sin textiltillverkning. De gjorde vackra svarta ylletyger. Och så hade de en speciell ögonsalva som var väldigt känd. Och som man spred runt om i hela den kända världen på den tiden. Man producerade i den här staden. Och så finns det en till grej som är lite intressant med Laodicea historiskt sett. De hade dåligt med vatten. De hade ingen egen vattentillgång av någon större mängd. Så det de var tvungna att göra, det var alltså, det fanns liksom långt upp i bergen, ungefär 10 kilometer ifrån Laodicea, så fanns det varma källor där man kunde bada. Liksom, det var riktigt så här heta källor. Hierapolis kallas det här stället. Och då byggde man en akvedukt, eftersom staden var så rik, som forslade det här vattnet ner till staden. Och det gjorde ju att från att vattnet var så varmt uppe i bergen, när det väl kom fram till Laodicea så var det ju ljummet. Och det svalnat lite, men fortfarande liksom fisljummet, oaptitligt att dricka. Ni ser kopplingen här lite till texten, va? Att Jesus använde den här, hur Laodicea faktiskt hade det på riktigt liksom, för att förmedla ett budskap som jag snart ska komma till. Men på grund av den här akvedukten och stadens dåliga tillgång till vatten, så kunde ju alltså en fiende, som om de man skulle vilja inta staden Laodicea med militära medel, då kunde man ju väldigt enkelt göra det genom att bara riva den här akvedukten. Då får inte staden något vatten. Och så det går inte många dagar innan det blir akut för dem liksom. Så den här staden, på grund av den här akvedukten och deras dåliga tillgång till vatten, så var man alltså, kom den fiende, då var man väldigt benägen att kompromissa med dem. Liksom, det vore förödande. Vi skulle förlora ifall den här, inom ett par dagar kanske bara, om fienden verkligen bestämmer sig för att ta våran stad, så man var beredd att kompromissa om det kom en fiende, snabbt som ögat. Sen då, nästa punkt. Jesus presenterar sig själv. Och då säger han så här. Så säger han som är amen. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Och just det här med amen, vet ni vad det ordet betyder? Ja, nu läser ni väl det på skärmen antar jag, men om ni inte hade läst det, hade ni vetat vad det ordet faktiskt betyder? Det betyder alltså att någonting stämmer. Att man håller med. Låt det ske. Är det några som kanske översätter det till, men ja, alltså att man instämmer i det som har sagt, så ungefär så. Så om jag ber en bön och så säger ni allihopa amen, då betyder det att ni håller med i min bön. Ni behöver inte alla var och en be den bönen, utan ni kan bara säga amen, så vet alla och Gud att ni höll med, liksom. Att ni var delaktiga i den bönen. Och samma sätt om jag predikar och så säger någon amen, då betyder det alltså att ni håller med om det jag säger, liksom, så att säga. Och det här kan man säga då om Jesus, är att när Gud säger någonting, då är Jesus det. Då är han amen på det, liksom. Om Gud säger, ger oss ett löfte, du ska få dina synder förlåtna, då är Jesus den som är amen. Det är han som liksom låter det ske. Han ser till så att du får dina synder förlåtna. Vi kan lita på Guds löften därför att vi har Jesus, så att säga. Och sen kallar sig också Jesus för trovärdig. Och det är någon slags inbyggd kritik då mot Laodicea, som inte var trovärdiga, som inte stod fasta, utan istället kompromissade så fort det blev lite jobbigt. Och det är någonting som man behöver ta i beaktande när man läser den här texten. Hur riktar den här sig till mig? Alltså, om jag som kristen idag möter någonting, en fiende kommer till mig och försöker locka mig, fresta mig med någonting. Alla har vi våra olika frestelser. Men om en fiende kommer och vill locka mig att vara delaktig i någonting syndigt, hur snabb är jag på att kompromissa med min tro? Det är den kritiken som finns inbyggd här i det här brevet. Laodicea var väldigt snabba. De kompromissade direkt liksom, för att inte förlora alltihopa. Men det är det som Jesus säger. Var beredd och stå fasta i din tro. Kompromissa inte med fienden. Och så kommer Jesus in då på, nu framför han sin kritik här mot Laodicea. Det är ganska saftig kritik. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Ja, men tänk er den här akvedukten med vatten som forslar hett vatten från källorna uppe i bergen ner till Laodicea, och så kommer det fram och så är det fisiumet. Och så kommer man, tänk om man inte bodde i Laodicea, så var man på besök och så där var vattnet som man skulle kunna dricka då. Så tar man sig ett glas och dricker. Åh, liksom bara, nej, det var ju inte kallt det här vattnet. Det var ju ljummet. Vem vill dricka ljummet vatten en varm dag liksom? Så spottar man ut det bara. Man var inte beredd på att det var så ljummet. Ungefär så, det är den reaktionen man kan se att Jesus försöker förmedla här. Man säger liksom, jag skulle önska att du vore kall eller varm. Alltså, kallt vatten har verkligen sitt syfte. En varm, solig dag, jättegott att dricka kallt vatten. Men en kall och, eller en sval eftermiddagkväll liksom, där det är jättegott att dricka varmt te. Så det är inte så att det är dåligt att vara varken varm eller kall i den här liknelsen på ett sätt. Det som är dåligt är när man är ljummen, enligt Jesus. Och jag ska försöka reda ut det här, men för man kan se den här liknelsen på olika sätt. Men om man då, om man väljer att se på den som att man ska vara varm. Alltså att varm innebär att man tillhör Guds rike. Och kall innebär att man inte gör det. Alltså att man tillhör världens rike. Då blir den här liknelsen tydlig i och med att församlingen eller befolkningen i Laodicea kompromissade. Ni vet, de tillhörde. De var i staden, men när det kom en fiende så var man väldigt snabb med att kompromissa med dem. Så ur den, om man använder den bilden, då kan man se att Jesus vill hellre att du lever helt för Gud eller att du lever helt för världen än att du gör både och. Därför att lever du helt för världen, då kan du liksom få bli frälst. Men, och lever du helt för Gud så är vi jätteglada över det. Men om du gör både och, då är det problematiskt. För då blandar du liksom. Då lever du kanske helt världsligt men säger att du är kristen. Och alla som då lever i världen ser hur dåligt det är att vara kristen. Ni förstår vad jag menar? Jag ska ge några exempel. Om man inte har en äkta tro i sitt hjärta men ändå väljer att gå liksom till kyrkan av tradition, av gammal vana för att man ska liksom, då är man ljummen. Om man har en brinnande tro i sitt hjärta, man är riktigt varm i sitt hjärta liksom, har en stark tro på Jesus, men det enda man gör med sin tro är att klaga på alla andra som inte har den här brinnande tron, då är man också ljummen. Då blandar man de här två liksom. Eller om man ger sken av sig att vara pingstvän, det vill säga att man kallar sig själv för pingstvän, man är stolt över att man är andedöpt, att man är en väckelsekristen, men man läser aldrig sin bibel, man ber aldrig, man vittnar aldrig om sin tro, då är man också där och liksom framställer sig själv som brinnande, men när det väl kommer till kritan så är man ganska kall och då är man ljum liksom. Då, något av det hållet som jag förstår att Jesus kritiserar det liksom. Då är det bättre att ni är det ena eller det andra. Man kan också se det så här. Jesus kritiserar den här församlingen för att de ger sken av sig att vara rika. Ni säger att ni är rika, men ni är egentligen fattiga liksom. Ni säger att ni är framgångsrika och rika och allting sånt. Men ni är fattiga och nakna. Och då kan man förstå den här liknelsen om att det är helt okej för en kristen att vara rik. För då kan man dela med sig av sina tillgångar. Man kan vara generös. Det är också helt okej för en kristen att vara fattig. För då blir man beroende av Gud. Då får man se många bönesvar, helt enkelt. Är ni med? Det är både okej att vara varm och kall. I det här fallet, när det handlar om rikedom. På ena sättet kan du bli välsignad för andra genom att dela med dig. Och på det andra sättet så får du se många bönesvar eftersom du blir beroende av Gud. Men är du någonstans mitt emellan? Det är inte okej, säger Jesus. Om du är rik men aldrig delar med dig. Eller om du är fattig och aldrig ber till Gud om hjälp. Och bara tycker synd om dig själv. Det är inte heller okej. Så, för att undvika att bli ljummen så måste man sluta försöka vara både Jesus till lags och världen till lags. Liksom. Att följa Jesus innebär uppoffringar. Och man ska inte kompromissa med sin tro och bli ljummen. Vet ni ett bra exempel på en ljummen person, förresten? I Bibeln. Judas. Han var en sån som var nära Jesus, följde Jesus, gav sken av sig, han var till och med en apostel, gav sken av sig att vara liksom en riktigt nära liksom, Gud. Så. Men när det väl kom till kritan så svek han Jesus. Hur som helst. Jesus ger församlingen en varning. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Församlingen i Laodicea, de såg på sig själva som rika, framgångsrika, precis som staden i övrigt. Men de insåg inte att när de liksom upphöjde sig själva, att de var så duktiga, så tog de bort fokus på Jesus. Och det är någonting man måste ständigt komma ihåg när man, om man är med om någonting i församlingen som är väldigt positivt. Att det är väldigt lätt att tänka att vad duktiga vi är. Vad många bra saker vi gör. Liksom. Och så glömmer man att ge äran till Gud. Jag skulle vilja ge en liten koppling här till, göra en liten koppling till dagens framgångsteologi. Jag skulle vilja ge en liten känga till den sortens teologi. Liksom. Därför att det finns vissa likheter här med församlingen i Laodicea. I framgångsteologi, då ses ekonomisk rikedom som en gudomlig välsignelse. Och då blir alltså rikedom ett tecken på att man är nära Gud. Och så är det ju inte, såklart. Så... Och en sån sorts kristendom blir liksom väldigt lätt person- och kändisfixerad. För man ser liksom den där personen är framgångsrik och rik och vad det nu kan vara. Och då måste vi lyssna på honom. Då måste ju han vara nära Gud liksom. Det ska man se upp för. När fokuset från Jesus börjar istället lysa på den smorde profeten eller liksom... den superviktiga pastorn och hans framgång, då tappar man fokus på Jesus. Och det ska man verkligen se upp med. Man ska också se upp med att kompromissa, vilket ju var Laodiceas problem, mellan världslig rikedom och from andlighet. Alltså man ska inte försöka liksom berika sig själv och låta det sen se ut som att man är andlig för att man är så framgångsrik. Det är inget fel på att som kristen var rik, för då kan man dela med sig liksom. Och det är inte fel heller att vara fattig, som jag nämnt förut. Men det är fel när man kopplar ihop liksom sin egen framgång med att man är så andlig och nära Gud. Då kan man få en sån här känga av Jesus verkligen. Du säger att du är rik, men du är faktiskt egentligen ganska fattig. Ni vet Johannes döparen. Kommer ni ihåg vad han sa om Jesus när han såg Jesus? Jag måste bli mindre och han större. Och det är så viktigt. Det är det budskapet Laodicea behöver få höra. Och även du och jag. Är vi framgångsrika, men tacka Gud för det. Och dela med dig av din framgång. Men ge äran till Jesus. Liksom, och sätt fokus på han, inte på dig själv. Och sen kan man också påminna sig själv om att världslig rikedom kan vilken sekund som helst försvinna. Men andlig rikedom får vi behålla i evigheten. Och vad är det egentligen, om man får lite perspektiv, liksom, vad är det egentligen som är viktigt att satsa på? Och det är också viktigt för oss att komma ihåg då att när vi ser någon som är världsligt rik, att inte tänka om den personen, ja men då måste han vara en sån duktig kristen. Nej, det kanske är någon som inte alls har så mycket pengar, som är väldigt from och andlig och som vi borde upphöja istället då. Jag tror det största problemet med Laodicea var att de förstod inte det här. Jesus säger att de inte bara var andligt fattiga, de var dessutom blinda för det. Och här tänker jag en liten likhet mellan Sveriges befolkning. Är det inte så att svenskar i allmänhet har svårt för att gå till kyrkan normalt sett, liksom? Alltså inte bara på högtiden utan vardagliga söndagar så att säga. Just för att man behöver inte Gud. Man har ju redan allting. Eller hur? Visst är det någonting vi känner igen i Sverige? Så tänker en vanlig svensk, precis som de gjorde i Laodicea. Jag är rik och jag behöver ingenting mer. Jag tror Jesus skulle ge en känga även till svenska befolkningen i allmänhet. För att, och det vet man ju också, att när en svensk mår dåligt och får bekymmer, då kommer man till kyrkan. Så man behöver ju uppenbarligen Gud, men inte när allt är bra. Och då är ju rådet till dig och mig, gå till kyrkan eller var nära Gud även när du har det bra. Då kanske du till och med slipper en del bekymmer. Sen då går vi in på instruktionen, befallningen som Jesus ger församlingen i Laodicea. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Det här var ju de tre saker som Laodicea var känt för. Eller hur? Guld, pengar, kläder, alltså svarta ylletyger, och ögonsalva. Och Jesus nämner alla de här tre sakerna. Sätt inte liksom din tilltro till dina världsliga framgångar, de här tre sakerna, utan hämta det från mig. Hämta dina pengar från mig istället. Hämta dina kläder från mig. Och hämta din ögonsalva från mig. Han säger så här därför att då förstår Laodicea vad han pratar om. Och det man kan säga är liksom, istället för att sätta din tilltro till ekonomisk framgång, till pengar, sätt din tilltro till Guds rikedom istället. Ta emot hans gåvor. Det är viktigare än dina eventuella pengar man kan tjäna. Bry dig inte om alla fina kläder som du har liksom skulle kunna producera eller köpa, utan ta istället emot Jesus vita kläder som symboliserar liksom renhet, förlåtelse och allt det här liksom. Och ta emot Jesus ögonsalva så att du kan se. Därför ibland är det lätt att bli blind av det samhälle vi lever i. Man lockas, man tänker liksom att ja, men i Sverige så ska man ska ha en Volvo, man ska ha en villa, man ska ha en fin hund och så vidare. Man ska ha den här världsliga framgången. Och det är lätt att bli blind som kristen och tro att ja, men det är det här det handlar om. Det är det här jag ska skaffa i mitt liv. Men Jesus säger, ta emot min ögonsalva så att du kan se vad som är det viktiga och det riktiga. Allt det där kommer en dag förgå. Bygg ditt hus på klippan. Och sen säger Jesus då att alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Och jag tror att det var jättebra att han la till den där. Han kanske kände det själv när han liksom skällde på Laodicea och dikterade det här brevet för Johannes, aposteln. Att oj vad hård jag var nu. Så säger han, alla som jag älskar tillrättavisar jag.
Amen.
Och med det förstår vi att okej, församlingen i Laodicea fick, de blev verkligen dissade. De fick en riktigt rejäl känga av Jesus. Men han lägger till liksom, jag gör det faktiskt för att jag älskar dig. Det hade varit värre för dig om jag inte hade sagt någonting alls. Och det är bra att ta till sig liksom. Om du kanske känner dig träffad idag, här och nu, ja men ta till dig det. Alltså, Guds ande talar in i ditt hjärta därför att han älskar dig, inte för att han vill skälla på dig. Det är ju så, alla som har barn vet ju det, att man skäller ju inte på lille Konrad för att man vill, eller för att i största allmänhet bara för att man roar sig på det sättet liksom. Utan man gör ju det därför att han har gjort något dumt och han måste lära sig att inte göra om det. Det är ju fans eget bästa som man skriker och skäller på honom liksom. Och Jesus uppmanar församlingen att omvända sig. Och med det menas att sluta vända er mot era pengar och er världsliga rikedom. Och vänd er om 180 grader mot Jesus. Det är det han vill att vi ska göra. Sen kommer vi till avslutningen här. Jesus ger ett fantastiskt löfte. Ett av de finaste löftena av alla brev. Trots att han dissar dem så hårt så får de ett av de finaste löftena. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och den som segrar ska få sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Det var inget litet löfte att få sitta på Guds tron. Eller hur? Så hur illa det än går liksom med oss så finns det alltid möjlighet att få fantastisk välsignelse och seger. Men det är just det. Den som segrar, säger Jesus. Du måste också övervinna. Liksom. Du kan inte bara fortsätta den riktning du har hållit på med. Utan du måste omvända dig också. I Mellanöstern på den tiden så var ju just det här med måltid ett oerhört starkt tecken på gemenskap och samhörighet med varandra. Så Jesus vill ha samhörighet med dig och mig. Och med dem i Laodicea, trots att de hade gått bort från Herren på det här sättet. Sen kan man faktiskt säga det att Jesus riktar sig faktiskt här till, han säger ju, om någon hör min röst. Jag tycker det är viktigt. Därför att församlingen i Laodicea kan inte omvända sig som grupp. Utan det här budskapet riktar sig till individer. Om du hör Herrens röst idag så omvänd dig liksom. Om jag hör Herrens röst så ska jag omvända mig. Förstår du vad jag menar? Om jag hör Herren knacka på min dörr, då ska jag öppna. Jag måste öppna. Amen. Och det här tycker jag är så fascinerande. Tänk universums Herre. Står där utanför din dörr och knackar. Men han tänker inte tränga sig in. Utan du måste frivilligt öppna. Och det är så otroligt att förstå. Varför kan inte han med all sin makt liksom bara öppna dörren och gå in? Nej. Du måste öppna för universums Herre. Det är frivilligt det här erbjudandet. Gud tvingar sig inte på dig. Men om du vill, så vänd, öppna dörren och ta emot Jesus in i ditt liv. Och sen är det också så, det här påminner oss om hur viktigt det är att vi vittnar för människor. Och att vi sprider Guds ord, att vi predikar. Därför att om Jesus inte hade knackat på den här dörren, då hade ju ingen kunnat öppna. Då hade man ju inte hört att Jesus var i närheten. Om ingen hör Guds ord, hur ska de då kunna veta att de kan öppna dörren? Och så till sist. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Så här har ju alla de här sju breven avslutats. Och det innebär att det här budskapet är först och främst riktat till församlingen i Laodicea för 2000 år sedan. Men det är också ett allmänt budskap till alla. Om du hör anden tala till ditt hjärta här och nu, eller om du känner igen dig i texten, då är det ett budskap till dig också. Och det är så Bibeln fungerar. Och de allra flesta kristna vill ju identifiera sig med Philadelphia-församlingen i de här sju breven. Våran församling heter ju just Philadelphia. Därför att man vill vara så, liksom, den församlingen precis före Laodicea. Det är inte många, jag tror inte jag har hört någon församling som heter Laodicea-församlingen. Men man ska inte låta sig luras. Känner man igen sig, då ska man lyssna på den här texten. Lyssna på Guds ande när han talar till dig.